When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Allt fler företag och varumärken växer fram med enbart en digital strategi. Fysiska butiker är väl sport för e-handeln och fokus ligger även på att både bygga och nå ut med sin varumärkesidentitet digitalt. Det här kommer jag att djupdyka i under dagens avsnitt och till min hjälp har jag såklart en spännande gäst som delar med sig av sina erfarenheter. Du lyssnar på Bara Business och jag heter Veronica. Den här veckan ringer jag upp Matilda Wibom Westerberg i New York, grundare till varumärket Uniper som säljer premium sängkläder och inom kort även utvecklar sitt sortiment med fler produkter. Sedan start säljer Uniper enbart sina sängkläder online och har därför satsat mycket på att synas, nå ut och skapa en känsla kring varumärket digitalt. Hur har Matilda arbetat med varumärket för att kunderna ska få samma känsla som hon själv har kring det? Och hur skapar man egentligen en premiumköpupplevelse digitalt? Såklart är jag också nyfiken på hur det är att driva sitt företag från en annan världsdel, vilket Matilda har gjort i snart ett år sedan hon valde att flytta från Stockholm till New York. Hej Matilda och välkommen till Bara Business.
Hej, gud, jättekul att få vara här.
Ja, det är verkligen på tiden att vi poddar med dig. Du bor ju i New York, så det är därför det inte har... Vi tänkte att vi skulle podda någon gång när du var i Stockholm, men då fick vi inte riktigt till det. Så det är därför vi nu poddar på länk.
Ja, verkligen. Och härligt att vi fick till en tid. Du har eftermiddag och jag har solig förmiddag.
Jag såg det. Det såg väldigt härligt och ljust ut hos dig. Men Matilda, om man inte känner till dig sedan innan, hur skulle du pitcha Uniper?
Uniper är ett svenskt designföretag som gör premiumprodukter för hemmet. Och vi inspireras av det där oöverträffliga upplevelsen när man besöker ett avskilt butikhotell på semestern. Du kanske kan känna igen dig i den här känslan när man lägger sig på sängen när man precis checkat in på ett hotellrum eller när man går ner till poolen och tar de här första djupa andetagen och det känns lite som att världen stannar upp och man njuter av stunden på ett bara helt magiskt sätt. Kan du känna igen dig i det, Veronica?
Ja, men verkligen. Det är ju lite det som man, när man åker på semester och sådär, det är lite den känslan man längtar efter och strävar efter att få.
Och det är lite det som vi vill med Uniper, att det är liksom inte bara att ha fantastiska sängkläder hemma, utan vi vill med Uniper inspirera till en mindsetförändring kan man nästan säga. Där man liksom verkligen stannar upp i vardagen och tänker efter. Även om jag tänker liksom många av våra produkter är ju produkter som du använder flera gånger under en dag. Och vi vill att man ska njuta även liksom av de små stunderna man ska säga. Och sen vill jag också bara nämna att hållbarhet är ett stort fokus för oss. Så vi jobbar hela tiden med liksom förbättringar och hur vi kan korta ner vår värdekedja och vilka materialval vi gör. Både i själva produkten men också i förpackning och allt liksom runt omkring.
Hur kom det sig att det föll på just sängkläder när du bestämde dig för att starta företag? För jag vet att jag läste, om det var någon artikel eller om du var med i någon annan podd, att du, liksom, du har ändå haft de här entreprenöriella drömmarna ett tag med olika affärsidéer. Men hur kom det sig att du kände till slut att sängkläder, det är det jag ska satsa på?
Ja, nej men jag har, precis som du säger, så har jag alltid liksom drömt om att starta eget. Och jag tror att jag under många år har liksom haft just den nyfikenheten och att jag lite liksom hela tiden söker efter saker som saknas i vår vardag eller vår värld, eller man ska säga. Men det var verkligen när idén till Juniper kom som jag kände att nu vågar jag liksom släppa det trygga med att vara anställd och påbörja resan med Juniper. Och då kan vi liksom backa tillbaka bandet till det var sommaren 2018. När jag tillsammans med min man och då relativt nyfödda dotter Juni, jag tror hon var 5-6 månader, som vi bodde på ett mysigt butikhotell på Mallorca. Och det var verkligen en av de bästa upplevelserna vi någonsin haft. Servicen var vänlig, maten var fantastisk och lustigt nog då så var trädgården där var fylld med massa härliga enbärsträd, alltså juniper trees. Och hela familjen, vi sov otroligt gott och tänkte att det här är de absolut bästa sängkläderna vi någonsin har sovit i. Och ville då köpa med oss de här hem, men insåg snabbt att det skulle kosta oss en lite mindre förmögenhet. Så vi åkte därifrån tomhänta, men idén om de här sängkläderna kunde jag liksom inte riktigt släppa. Så hela den sommaren egentligen så gjorde jag otroligt mycket research och försökte sätta mig in i sängklädesindustrin. Och jag menar, det här var sommaren efter jag och Jakob hade gift sig. Många kanske då tänker att nu är vi på honeymoon, vi lägger oss och läser en bok i solstolen och bara njuter. Men jag kunde verkligen inte sluta fundera på vad är det som driver kostnaden till produkten. Och liksom, och det man kan säga att jag egentligen upptäckte var att menar, vi lever ju ändå en väldigt föränderlig värld. Jag insåg väl att sängklädesindustrin hade stått i princip stilla. Produktbeskrivningen var onödigt komplexa, innovationen var begränsad. Och framförallt övergången till online-kanalen hade gått förvånansvärt långsamt. Trots att det är en produkt som man kan ses lämpas ganska bra för e-handel egentligen. Det är otympligt att bära hem på stan. Du kanske tänker, gud, när jag står där och ska välja storlek, har jag en 160 säng eller 180 säng? Eller vad innebär det? Man kanske liksom egentligen borde sitta just hemma och titta på vad har man för storlek på sängen, vad har man för storlek på täcket och kuddar och få allt det där hem istället. Där hade jag liksom, ja, insåg väldigt mycket och kände att det saknas någonting här. Så där kan man säga egentligen började den resan. Och sen så lanserade jag i mars 2019. Så det var väl nästan ändå ett år av förberedelser och research och träffa fabrik och så vidare.
Men precis som du säger så driver du ju Juniper som e-handel och det har ju varit fokus att verkligen bygga varumärket digitalt.
Mm.
Hur skulle du säga, hur visar man upp sängkläder digitalt för att skapa det här vill-ha-begäret hos kunder?
Mm. För att skapa ett vill ha begär så måste man gå bortom bara produkten. Och det är egentligen att för våra kunder så är det ju bakgrunden till Juniper och känslan vi förmedlar och vårt hållbarhetsarbete och mycket annat som egentligen skulle jag säga spelar in för våra kunder och potentiella kunder att känna sig bekväma att vilja ha just våra sängkläder. Så det handlar ju mycket om att våra värderingar måste vara i linje med våra kunders värderingar. Det kan ju låta lite luddigt, vad innebär det då? Jo, men det handlar om att ta fram content som skapar ett emotionellt värde och våga vända sig samtidigt till en bredare målgrupp för att skapa brand awareness. Här finns Juniper och att även om den här målgruppen då som är i ett första steg kanske är väldigt bred, som kanske inte ens tänker här nu på att köpa sängkläder, men när den dagen väl kommer så vill vi ju vara top of mind. Och jag tycker ett bra exempel här är Volvo. Jag tycker att de har gjort en sån fantastisk resa. Jag menar, för 10 år sedan så tror jag många av oss kanske inte tänkte att Volvo var det liksom hetaste bilmärket. Och jag minns verkligen att de hade den kampanjen med Swedish House Mafia första gången. Och man tyckte att så här, men gud, det där känns ju inte som en bra match på något sätt. Men sen har de haft 10 år av liksom väldigt mycket stort fokus på varumärkesbyggande. Och nu, jag är inte riktigt där att köpa en bil, men det börjar ändå bli dags snart kanske. Och då är ändå Volvo ett av de varumärkena som jag nu har liksom att fundera på. Så varumärkesbyggande är verkligen viktigt och våga liksom lägga fokus på det. Att skapa just den här emotionella kopplingen till varumärket. Men sen handlar det förstås mycket om att det måste ju vara en bra produkt och fantastisk kvalitet för att sen få personen att handla. Så säg att du först har skapat det här liksom emotionella värdet och du vill vara top of mind hos nuvarande kunder, liksom potentiella kunder och även de som ligger längre bort, liksom som kanske inte ens då tänker på att köpa sängkläder här nu. Men när man väl har fått in dem så handlar det om också att så här, möta deras tvivel eller invändningar. Jag tror du kanske kan känna igen dig i att den här produkten är för dyr eller nej, jag behöver ju egentligen inte nytt. Eller som för oss kanske många kunde tänka, men gud, lite läskigt att köpa sängkläder online, hur fungerar det? Och då är det för oss viktigt att i våra annonser möta kunden med att okej, okay, du tycker att det är läskigt att handla online, men vet du vad, här får du 30 dagars garanti. Så att du kan faktiskt köpa hem sängkläderna, sova i dem, är du inte nöjd så kan du köpa tillbaka eller skicka tillbaka dem. Så att man handlar om att sen möta just de här invändningarna som du kanske som kund har. Jag har nu till exempel velat köpa en pyjamas från ett varumärke som heter Lunja. För att jag verkligen fångades in i deras emotionella värld. Jag tycker deras annonser är fantastiska. Jag vill in i den världen. Men när jag väl har nu kommit in på hemsidan några gånger så jag tyckte att det är lite dyrt för en pyjamas. Men nu försöker de ju då i lite olika sätt förklara för mig att okej, men det är washable silk. Så du kommer kunna tvätta den. Den kommer fortfarande hålla sig fin under en längre tid. Ja, och så vidare. Så till slut så kanske jag sen gör ett köp. Så att för att göra den då, om man ska säga det här vill ha begär, så måste du först också tänka på det emotionella värdet och sen försöka fånga då de kanske potentiella invändningar kunden har, eller liksom att du måste övertyga kunden till att du sen faktiskt ska genomföra köpet.
Men det där tycker jag är ett jättebra tips, för att ofta kanske man är lite rädd för de här invändningarna kunderna kan ha, att man inte riktigt vågar angripa dem, men att faktiskt ta lite kontroll över dem själv och ta actions på dem. Det är väl ett jättebra tips och säkert jättevärdefullt just för att få kunder att till exempel våga handla hos en. Gjorde ni någonting mer där i starten just kring, för det här är ju ett sätt att bygga lite trovärdighet som ett nytt varumärke. Var det någonting annat som ni också gjorde för att just få kunder att shoppa från er i början?
Ja, men precis. Sen är det ju också ett jätteviktigt, som du säger, att skapa trovärdighet. Och i och med att vår enda säljkanal är vår hemsida, så blir ju den otroligt viktig. Och vi la väldigt mycket kärlek redan från start på hemsidan. Och tog egentligen inte kanske bara då en enkel, man ska säga. Det finns ju fantastiska lösningar på det idag. Att du kan nästan köpa en färdig shop. Men för oss var det väldigt viktigt här att liksom fundera igenom språket. Snabbt få upp liksom social proof. Och det kan ju vara allt ifrån kundrecensioner eller tidningar som har skrivit om oss, för att skapa just den här trygghet när du kommer in på hemsidan, att du ser att okej, men de här tidningarna har ändå skrivit om Juniper och språket är, vad ska man säga, inte lirar med Juniper, men jag känner liksom samma känsla som jag fick i annonserna får jag här nu när jag kommer in på hemsidan. Den är användarvänlig, tillbaka till de här garantierna till exempelvis, som kanske också då lugnar en kund och man känner en trygghet i att jag kan faktiskt köpa, är jag inte ny så kan jag skicka tillbaka. Också i början var det väldigt viktigt att skapa verkligen den transparensen till varför Juniper har uppstått. Varför finns nu vi på marknaden? Och höra av sig till kunder och fråga om deras första köp och tacka dem för feedbacken. Och, men vi fick mycket också uppmärksamhet kring våra annonser på Facebook i starten. För som nytt varumärke så fick man ju mycket frågor om hållbarhet och transparens och kvalitet och så vidare. Och går man tillbaka till en av våra liksom första annonser så kan du hitta väldigt långa svar. Och vi svarar varenda kund som skrev. Och det var också någonting som visade på att det är någon bakom det här varumärket. Det är inte bara en tom annons, måste jag säga. Men ett annat tips kan ju också vara att sätta upp. Det finns ju så många, även om hemsidan är vår viktigaste kanal, så kan ju kunden söka på oss hos Google eller läsa om oss någon annanstans, eller liksom att man också här till exempel för Google då, att du har en bra SEO, att du i alla fall har gjort, det finns ju också på, när du bygger en hemsida idag, du behöver inte vara SEO-expert, jag är inte det. Men det handlar om att ändå göra en bas för så när någon söker på ditt varumärke att det ser fint ut i flödet, att man visar även där att en trovärdighet i att det ser liksom snyggt ut och att det inte liksom ser knasigt ut. Jag lovar, man kunde hitta många länkar på Juniper i början och det, man bara, men gud, vad står det här egentligen? Så att titta igenom sånt, det kan verkligen vara en bra idé.
Du var ju inne på den här att skapa den här emotionella kopplingen till varumärket, och senaste året har ni arbetat mycket mer visuella identitet, som jag anar också är ett sätt att verkligen skapa den här emotionella kopplingen. Vad har legat till inspiration för er visuella identitet?
Precis som du säger, så var det verkligen 2020 som allting egentligen för oss, fokuset på vår visuella identitet lades. Så första året handlade ju väldigt mycket om, finns det liksom en marknad för Juniper? Finns det en product market fit? Eller är det här bara liksom i mitt huvud om att jag tycker att Juniper, att det är dags för ett företag som Juniper att lansera? Men när jag väl fick det liksom, man ska säga, proof of concept för mig själv, och att vi hade en fantastisk liksom fin tillväxt första året, så kände jag att när vintern kom så var det verkligen som att jag bara, men gud, men vi måste ju nu verkligen sätta varumärket Juniper. Vad står vi för? Vem är Juniper? Och ja, verkligen liksom sätta brandet bakom Juniper, som vi var inne på lite tidigare. Men här, ska man säga, i början så vi pratade om hotellkvalitet, att våra produkter hade det, men vi levde det liksom inte riktigt fullt ut. Så under våren 2020 så satte vi verkligen det här på agendan och jobbade egentligen kring den under hela våren. Och jag tror faktiskt att det var först sommaren, ja vad blir det då, ett halvår sedan drygt, när jag kom tillbaka till ett mysigt butikhotell på Mallorca som nästan allting lite föll på plats igen. Och jag fick uppleva de där fantastiska stunderna när allting känns lugnt och harmoniskt. När jag klär ut i duschen, svepte mjuk handduk runt mig, eller när jag bara slog mig ner i eftermiddagsstolen i solstolen i poolen och kände det här totala lugnet. Och det är de här stunderna som jag önskar verkligen att vi njuter mer av i vardagen. Och vi känner att det här är, eller vi strävar efter, kan man säga, att inte bara uppnå det med våra produkter, utan försöka även förmedla det genom vår hemsida, när vi pratar med våra kunder och även när vi pratar tillsammans med varandra i lilla mini-Juniper-teamet. Det har för mig väldigt mycket med att, men hemmet spelar ju en väldigt väsentlig roll för ens egen välbefinnande. Det tror jag vi alla kan känna väldigt mycket efter det här året som har gått. Att hemmet är en otroligt liksom viktig plats för oss, och vi alla förtjänar att göra det till det bästa det liksom kan vara. Ett genomtänkt hem som du mår bra i, som ger plats att vila eller att vara kreativ, men också att liksom stärka relationer till den nära och kära, är otroligt viktigt. Och våra produkter, skulle jag säga, kommer man ju i kontakt med i princip varje dag, och det ger då en möjlighet att få njuta lite extra av de där stunderna när du kryper ner i sängen och du får liksom känna det här otroligt mjuka tyget mot dig själv. Ja, du ska liksom få njuta av det. Så för att sammanfatta mig själv här lite grann då, så är ju produkterna och vår visuella identitet, den är verkligen kopplad till hotellvärlden. Men inte de här liksom stora och bombastiska grandhotellen, utan snarare kanske liksom ett litet butikhotell som ligger avskilt någonstans, om jag får låta lite drömsk. Med det så spelades ju våran kampanjfilm som vi då släppte i förra våren på Sparrow Hotel inne i Stockholm, och där vi verkligen kände att det gifte sig lite med hemmamiljö och liksom hotellmiljö, och samtidigt som det var liksom en internationell prägel på det hela. Så nu handlar det egentligen om att leva ut den här visuella identiteten i alla våra kanaler egentligen.
Och mer konkret, hur skulle du säga att ni också får med kunderna på den här visuella identiteten? Vad har ni gjort för, men du nämnde filmen där, men vad mer har ni gjort för att få med kunderna i samma känsla?
Men det är ju otroligt viktigt. Om man sätter sin, jag ska säga, den här strategin jag pratar om, vem är Juniper? Vi kallar det för vårt interna liksom kommunikationsplattform. Och när man väl har lite de svaren på vad vi är, vad vi står för, hur pratar vi med våra kunder. Och då måste ju det, precis som du säger, tas ut i bild, i, liksom i sin då visuella identitet. Hur ska man använda bilder, fonter och liksom loggan, hur ska man använda den och färger etc. Så för oss har det ju verkligen varit att nu sätta, ja, men vi hade kampanjfilmen i, som vi spelade in då förra våren, och det kan ju också kännas lite läskigt att lägga så mycket pengar på man ska säga, en film som egentligen inte är jätte, det är inte så mycket produktfokus på den, utan det är ju verkligen mer för att skapa det här emotionella värdet. Och när du bara ser filmen så kan du egentligen inte veta att det är sängkläder som vi säljer. Men sen handlar det om att också liksom applicera den här strategin på alla dina organiska kanaler. Hur pratar man på, hur får man ut det här i Instagram? Hur får man ut det i nyhetsbreven och så vidare? För oss har Instagram, där vi nu liksom också då lagt en egen, man kan säga, guidelines för oss själva, hur vi ska jobba för att liksom få den här hotellinspirationen och nå ut med den i, på Instagram.
Hur mycket har du tagit till hjälp för att göra det här varumärkesarbetet, och hur mycket kunde du sen innan?
Vi jobbar idag med en designbyrå som heter 92 Studio, och de hjälpte oss att ta fram vår brand identity och vår kampanjfilm. Så det har varit otroligt lärorikt och verkligen ingenting jag kunde göra själv. Jag har inte den bakgrunden. Och de har även hjälpt oss. Under hösten så hade vi ett samarbete med, eller vi jobbade tillsammans med Linn Eklund och Fanny Ekstrand som kör Hobnob Journal. Så då var också att de hjälpte oss med liksom intervjuer med kreativa personer som vi har fått upp content till hemsidan och så vidare. Så att jag har absolut känt ett behov av ett stöd i den liksom kreativa processen. Även om det mesta liksom kommer från, man, lite som jag var inne på tidigare, man har väldigt mycket i sitt huvud. Men att få sen ut det i det kreativa är ingenting som kommer supernaturligt för mig. Så det här har jag verkligen känt att jag behövt stöd i det.
Men det tycker jag ändå är viktigt att du säger. För många tänker nog att man ska göra mycket själv, men att faktiskt våga ta hjälp med vissa delar, för att det kan ju göra att man verkligen tar ett steg extra liksom upp som företag, om man vågar investera i det också.
Ja, och det är ju otroligt läskigt, men content blir ju så otroligt viktigt, och framförallt video för att förmedla den här emotionella värdet. Det är ju, skulle jag säga, det bästa formatet för just brand building, och våga lite släppa fokus på att det måste vara så produktfokuserat. För då blir det lätt att det inte blir så mycket mer än en produkt. Men du vill ju liksom att kunderna ska kunna känna igen sig i hela varumärket. Och känna liksom en koppling till Juniper eller vilket varumärke det än kan vara.
Har ni kunnat mäta hur det här arbetet har resulterat för kunder? Om ni har fått med dem på den här känslan, eller om de har ändrat inställning, eller vad, om ni är top of mind nu. Kan man mäta det här på något sätt?
Brandbuilding är ju mycket svårare att mäta. Man pratar ju om att brandbuilding, det handlar ju om att långsiktigt få kunder att få den här liksom emotionella känslan till varumärket. Medans kanske mer, ja, sales activation eller liksom performance-based marketing, där det handlar om egentligen att aktivera kunden att köpa här och nu. Det blir ju mycket lättare att se, för då kan du mäta på klick, eller du mäter på hur många som har köpt via den annonsen, eller hur många sign-ups du fick och så vidare. Det är ju väldigt, ja, som man kallar liksom sales activation. Men brand building är ju mer långsiktigt, så det är mycket svårare att mäta. Du kan inte riktigt se den förändringen direkt, men däremot så kan du hoppas se den inom kanske 1, 2 eller 3 år, att du ser liksom hur den sakta men sakta bygger framåt. Jag ser ju dock på liksom, jag får indikationer när jag ser våra customer reviews att de påminns av vad jag hoppas nå ut med Juniper. Jag ser att det är många som skriver just det här om hotellkänslan, och att de aldrig trodde att det kunde vara liksom skillnad på kvaliteten, och att det verkligen känns som jag är på ett hotell hemma. Mina barn vill inte kliva upp ur sängen på morgonen för att det är så härligt att ligga och mysa i sängen. Så att vi kan ju absolut se det liksom på det sättet, och också hur man hör folk prata om Juniper. Men det är inte liksom på samma sätt konkreta mål där man kan titta på metrics på det sättet, där man ska säga. Man måste våga ge det tid.
Det måste ju vara bästa betyget att få sådana kundkommentarer ändå.
Men de hjälper en verkligen när man har lite tuffa dagar och man inte riktigt vet hur man ska få ihop allting man har satt upp för dagen. Så är Att gå in och läsa kundrecensioner, det kan verkligen vara min så här, där går in och hämtar lite energi.
Ni vill ju vara det här lite, ja, men känslan av att det är lite hotellyx och den liksom specifika känslan som man har när man just bor på hotell. Hur lyckas man skapa en lyxig köpupplevelse digitalt, skulle du säga?
Ja, men det är någonting vi jobbar konstant med, man ska säga. Och att bygga ett premiumbrand online som har liksom online som huvudkanal, man ska säga. Det är svårt. Det kan, jag tror faktiskt, jag kan knappt komma på ett brand som verkligen har vuxit upp online och fortfarande har online som deras primära kanal. Så det är ju lite, man ska säga, det är ju nytt på ett sätt. Och att det är verkligen, just att både det var ett digitalt varumärke men också skapa premium. Det är en utmaning. Jag minns bara själv, för att ta liksom en liten side story, när jag skrev min masteruppsats när jag bodde i London, som handlade om just hur traditionella varumärken som Louis Vuitton eller Chanel skulle anpassa sig till den mer digitala köpresan. Och alla personer jag intervjuade sa hela tiden att det upplevelsen i butiken och liksom känna doften, smaka på champagnen och alla de andra liksom små grejerna som skapar en bra köpupplevelse. Och det vill inte alls ha en digital shop. Men idag går det ju att handla digitalt hos dessa brands. Så tillbaka till oss då. Men utmaningen är ju verkligen att både det är ett nytt varumärke, men att vi faktiskt inte går att hitta oss i en butik som associeras med premium. Och då kanske också det liksom byggs vidare för Juniper. Men det finns ju några saker som vi absolut har gjort som jag kan dela med mig. Och en grej som jag såg som ganska viktig, det var att absolut inte ha några röda priser eller rabatter på hemsidan, för det skapar inte en premiumkänsla. Och det har vi aldrig haft sen starten. Har vi haft någon rabatt så har det varit i liksom till våra existerande kunder eller i en nischad liksom nischad retargeting annons, eller det kanske har varit till en specifik grupp människor, men vi har aldrig någonting på hemsidan som lyser rött. Men sen är det ett annat, det är ju verkligen bra service som du också kan tänka när du går in i just en premiumbutik, så kan du ju verkligen känna dig nästan som att du är kung i butiken. Och lite på samma sätt försöker vi verkligen hur vi bemöter våra kunder, att de verkligen ska få den känslan också, att det är, allt fokus är på dem och att det är, ja, på något sätt återskapa den liksom premiumkänslan även när de pratar med oss i våra olika kanaler. En annan grej som vi också har gjort är till exempel att vi har ett nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev är mer som ett, jag skulle säga att det är mer som ett magasin snarare än egentligen en säljkanal. Vi försöker här ha ett, liksom, vi har artiklar om hotell, vi har boktips, det är Spotify-listor på olika teman. Senast var det liksom Aperol Spritz, Badger's Palace, som är just nu hotellet som vi pratar mycket om i våra kanaler. Vi liksom blandar här också förstås att kommunicera kring våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete, så att man verkligen ska lära känna Juniper. Men det är inte så mycket fokus på liksom aktiv, eller man ska säga så här, typiskt säljdrivande eller försäljningsdrivande nyhetsbrev, som också för oss känns som att det ska absolut finnas där, men det är inte det som skapar liksom den premiumkänslan, och det är därför inte för oss det primära fokuset i vårt nyhetsbrev. En annan grej är ju att vi nu lanserar Ingrid på vår hemsida. En widget på i sin checkout så att kunderna kan få välja själv vilket leveranssätt som passar dem bäst. Så nu till exempel så kan man på vår hemsida, förut var det bara DHL och det var DHL liksom vare sig vad du vill eller inte. Men nu kan du liksom välja mellan till exempel Bring eller Budbee, eller ja, vill du ha hemleverans eller vill du ha hämta upp det på utlämning istället. Och det är också någonting som skapar en premiumkänsla, att vi verkligen vill göra allt för att vara så tillmötesgående som möjligt till kunden, vad som passar just dem bäst.
Det är ju viktigt att inte glömma leveransen, för det är ju, blir ju en del av köpupplevelsen. Även om man som företag egentligen själv inte sköter den, så kommer ju det vara något som bidrar till hur kunden upplever sina sängkläder, för om det var jättestruligt till exempel och sen hämta ut dem för att man tycker det är jobbigt att ta sig till ett postombud, men då kanske man vill ha det hem. Så det där det tycker jag är viktigt att du lyfter, att man just, jag menar, att ge kunden alternativ även där kring frakt och så.
Ja, men verkligen. Nej, men det känns jättekul. Det lanserades verkligen bara för typ en vecka sedan. Så att det är jättenytt och det känns jättekul att ha det nu på hemsidan. Men så att jag menar, det finns hela tiden saker man kan göra för att, jag tror man, ska man bygga ett premium varumärke online så handlar det mycket om att hela tiden se vad kan jag göra, hur kan jag göra shoppingupplevelsen bättre, hur kan jag hålla den stilfull, och jag menar, därför blir ju bilder och video otroligt viktigt. Och här kan jag ju själv känna att jag saknar content, alltså jag behöver mer bilder på, liksom närbilder på våra produkter. Det har vi dåligt av, och det är många kunder som också liksom berättar för mig att ni borde ha mer produktbilder. Så att jag tror att vi är inte färdiga här heller. Det finns mycket man kan göra.
Det är väl så det är att driva företag. Man är aldrig klar, och det är väl det som är charmen också.
Verkligen.
Av allt det här och med att liksom driva en e-handel och sälja produkter digitalt, vad skulle du skicka med till andra som kanske antingen, ja, men är i samma fas som dig och vill lära sig av andra e-handlare, eller någon som är i en tidigare fas och precis ska starta upp? Vad är liksom det viktigaste du har lärt dig av att driva en e-handel?
Ja, men om man vill bygga ett varumärke där online är liksom din primära kanal, det vill säga liksom ett DTC-bolag, att du direkt till konsumentbolag, så tror jag att det är viktigt att titta på din kostnadsstruktur. För det är så lätt att man tänker, jag var där själv, att man vill pressa priserna så mycket för att det finns möjlighet att göra det i och med att du har en kortare värdekedja. Men det är dyrt att bygga ett premiumbrand i som form av marknadsföring, och du vill ha liksom jobba med bättre materialval, och du vill både i dina, vi pratade lite tidigare om vad kan skapa en premiumkänsla, och det är ju också förpackningarna, hur får du till dem på absolut bästa sätt, både ur ett hållbart perspektiv men att det samtidigt skapar en premiumkänsla, och inte gå med den enklaste plastförpackningen till exempel som kanske många fabriker har som standard. Och då måste du göra mycket research, du måste utmana hur allting har tidigare varit och komma liksom, vara en del själv av att driva den förändringen. Och att bygga ett brand på det sättet, det kostar liksom pengar. Så ha en bra marginalstruktur, det tror jag det är liksom även en läxa till mig själv lite grann skulle jag säga. Så att det är bara kul om jag kan hjälpa någon annan att ha det ännu tydligare för sig själv från start. Sen, jag vet att Lynn Herbertsson nämner det när hon poddade hos er också, men valet av namn är också otroligt viktigt. Och där har vi själv haft liksom utmaningar, att vi vill ju till exempel ha, ja men juniper.com går inte att få tag på, för det äger Barclays Bank. Vi har mejlat dem, vi har ringt dem, vi har skickat ett brev till dem, för det behöver man tydligen göra för att nå den avdelningen. Så vi har liksom skickat ett personligt som brev per post för att försöka få dem att släppa det. För det är ingen som använder det. Det är bara liksom ett konkursbo typ. Men för oss, de tänker inte på det. Och samma sak med Juniper på Instagram kan vi inte få tag på. Det är en privatperson i Kanada som vi har skrivit till och har haft dialog med i ungefär 2 år och försöker få henne att ge upp det till oss. Men det, jag vet inte, vi trodde vi var nära där nu faktiskt för ett par månader sedan. Men vi är inte där ännu. Så att, jag menar, det kanske nästan är bättre att ha ett litet annorlunda namn bara för att få äga sina kanaler. För det kommer göra det lättare för kunder att hitta dig och på alla sätt och vis. Liksom. Jag håller med Linda. Fastna inte för namnet innan du har kollat upp alla dina liksom, online-kanaler först och se att det finns möjlighet att få det namnet du vill ha.
Bra medskick. Det är, man kan ju lätt fastna vid namn annars om man verkligen vill ha. Men att man faktiskt ska kolla att det funkar. Och det låter som man kan spara sig både lite tid och energi på sikt i sånt fall. Att man inte behöver skicka brev och jaga på Instagram.
Försök hoppa det steget. Men sen också verkligen på det temat vi har pratat om är liksom hela visuell identiteten. Och kunna skapa och redan från start bygga ett brand, så försök att sätta din visuella identitet så tidigt som möjligt egentligen. Och sen måste du ge den utrymme att låta du kan inte veta allting från start. Det skulle faktiskt inte ha funkat för mig att göra det från start. Jag behövde det här första året. Att på något sätt få den liksom, möjligheten att se att det fanns en marknad. Så det passade mig bra att det blev som det blev. Men skulle jag idag starta ett företag så hade jag ändå försöka sätta liksom, brand identity tidigare. Att liksom, veta sin visuella identitet, ikonografi, font. Hitta två företag eller tre eller fyra liksom, max kanske som inspirerar dig. Och försök sen ta det ner till någonting som blir unikt för just liksom, dig. Och ha med från start dina liksom, vad ska man säga, värderingar. Om det, vad är det inom sustainability du vill nå ut med? Eller vad är det inom vad det nu kan vara egentligen som du står för? Och försöka att redan tänka vad skulle kunna vara liksom enkla, man ska säga, soundbites för hur folk ska kunna prata om Juniper. Eller vilket bolag det nu kan vara, liksom ditt framtida bolag. Att ta till exempel att Juniper, vi vill göra... Vi gör så otroligt mycket inom sustainability. Men om jag bara kan få personer att prata om men Juniper, de är klimatneutrala. Det är väldigt enkelt. Och det är, att vi är klimatneutrala, det är en väldigt liten grej av vårt hållbarhetsarbete. Men förstår vad jag menar? Det är ändå då enkelt för kunderna att tänka men Juniper är klimatneutrala. Det blir enkelt att sprida om Juniper. Eller Juniper har Supima bummel. Okej. Och så skapar det nyfikenhet och kanske... Man kan lära sig mer om Juniper och verkligen förstå sig på hela arbetet bakom. Men att försöka liksom sätta sitt brand tidigare och sen ge ändå förstås möjligheten att det låter det liksom växa fram förstås. Var inte nervös av att du går in. Se det lite som en person. Att du vet ju inte riktigt vem du är från dag ett.
Ja, men precis. Och det händer ju saker i omvärlden och allt annat som också påverkar såklart både hur företaget utvecklas och kanske hur varumärket utvecklas och vad man kan vara med och diskutera för frågor kring hållbarhet och sådär. Vi pratade ju inledningsvis om att du är i New York nu och du startade ju företaget när du bodde i Sverige och sen har du flyttat till New York med din familj och även hela företaget. Hur gick det att flytta företaget till en annan världsdel?
Det har faktiskt gått otroligt smidigt att flytta hit. Men mycket smidigare faktiskt än vad jag någonsin kunde tänka mig. Men jag la väl mycket kärlek i att innan vi flyttade så var det viktigt att bygga upp liksom en bra grundstruktur ska man säga, i bolaget när det kommer till liksom produktion och logistikflöden. Men annars har det egentligen... kort väldigt smidigt. Jag menar, ta bara de här två veckorna nu som de senaste två veckorna så har jag både haft kampanjinspelning, bytt logistikpartner, lanserat med Ingrid, planerat influencerkampanj, startat upp en ny produktion i en annan fabrik. Och allt det här har jag liksom kunnat sköta härifrån. Men jag tror att A och O är att bygga liksom goda relationer med alla man jobbar med. Se till att om man precis har en öppen dialog och verkligen ha arbetsflödena på plats, eller man ska säga. Jag menar, nu bara när vi skulle byta logistikpartner så tyckte jag att det var svårt att säga hej då till två av de personerna som har packat Junipers produkter, eller liksom våra paket i snart två års tid. Och jag vet inte, det säger nog en del om att det handlar om att ha bra relationer med de man jobbar med egentligen.
Nej, men precis. Så det, jag tycker det är lite skönt att höra, för jag kan tänka mig många som kanske väljer att starta företag och ta den här entreprenöriella karriärvägen kanske tänker att man på något sätt ändå blir lite låst för man startar upp sitt företag till exempel i Sverige, och hade man kanske tagit en karriär på ett större bolag så kan man ju till exempel göra utbyten med företaget så man kan flytta runt, men att man faktiskt man kan vara entreprenör och också flytta på sig, det tycker jag tycker är en bra förebild för många andra som kanske tänker att de skulle vilja bo i en annan stad eller så. Är det någonting som du har sett nu under tiden som du har bott i USA när det kommer kanske framförallt till digitala köpupplevelser och digitala varumärken som de är väldigt bra på som vi inte riktigt har snappat upp i Sverige än?
Det här har ju varit ett litet tufft år på så vis då, men New York är ju verkligen en häftig stad att vara i när det gäller liksom varumärken och kreativitet, att man utsätts ju för så otroligt mycket liksom reklam, och jag själv märkt att jag börjar titta på reklam på ett helt annat sätt än jag gjorde tidigare. Jag verkligen liksom granskar och funderar på vad som är bra och inte bra och hur och vad jag kan lära mig från det. Men den största grejen skulle jag vilja säga är kanske att USA har ju kommit väldigt liksom långt med direct-to-consumer-trenden. Med varumärken som exempelvis Brooklinen, Casper, Warby Parker och Allbirds. Och de var verkligen, jag menar framförallt Brooklinen tog jag väldigt mycket inspiration också från när jag lanserade Juniper och hämtar fortfarande mycket inspiration därifrån. Men många av de här kanske är varumärken är mer nästan som varuhus snarare än kanske ett genuint varumärke. Men de är ju otroligt häftiga hur de har liksom vuxit så snabbt med att ha just då online som deras liksom primära försäljningskanal. Så att om man tänker på att starta upp ett DTC-bolag så skulle jag absolut råda om att spana in de här numera jättarna. Men många av dem startade ju för inte så många år sedan. Jag menar Brooklinen var 2014 tror jag. Och gigantiskt bolag idag.
Det är det som är så himla häftigt med det här digitala, att det kan gå så himla snabbt på något sätt att växa till sig och bli ett väldigt stort bolag. Du nämner ju här flera bolag, men har du något annat bolag eller varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu?
Gud, det är så många varumärken som inspirerar, men ett välkänt bolag som jag vet att många inspireras av, men verkligen vi gör när det kommer till hållbarhetsfrågor och hela liksom tänket kring hur vi kan bli bättre med att jobba med hållbarhet, så är det ju Patagonia. Men ett annat svenskt varumärke som har varit en otrolig inspirationskälla för Juniper är Asket, som säljer herrkläder online med stort fokus på transparens och har också lyckats verkligen fått en väldigt tydlig identitet, vilket jag tycker är häftigt. Men ja, så där kan jag verkligen, det bolaget kan verkligen tipsa om att när det kommer till just så här, skapa transparens i bolaget och väldigt modernt och relevant skulle jag säga.
Ja, men det är verkligen ett spännande bolag tycker jag också. Avslutningsvis då, vad har ni på gång nu med Juniper? Vad händer härnäst?
Ja, men jag tror faktiskt att när det här avsnittet släpps, då har vi också släppt vår nästa produktkategori. Vi lanserar handdukar här nu i nästa vecka, vilket känns super, super kul. Och det är ju här vi nu vill fortsätta liksom bygga på, vidare på liksom de här fantastiska stunderna som du får på hotell, men nu också handdukar. Så det känns jättekul. Men nu har man ändå haft en produkt här nu i 2 år. Och nu har det varit liksom nästa produkt, vilket känns super, super roligt. Jag glömde hur roligt det är att ta fram en ny produkt. Och sen så kommer vi också lansera i England om några veckor, vilket också känns superkul. Ja, men det är väl kanske de så här stora grejerna. Sen så ska vi första gången prova då, som jag nämnde tidigare, en influencerkampanj. Och var vår första samarbete med Schibsted att köra Omni reklam, vilket också känns som så här spännande forum som jag inte har, spännande kanal ska man kanske säga, som vi inte har jobbat i tidigare. Så får vi se vad det resulterar i.
Det låter som att ni har fullt upp här framöver, och kul att höra att ni utvecklar med nya produkter, för det tror jag också är viktigt när man har en e-handel, även om man släpper en första produkt som är väldigt framgångsrik och omtyckt och sådär, att man liksom inte stannar, utan att det måste ju kännas levande också. Och där är ju ett sätt att verkligen komplettera med fler produkter. Också kunna nå fler kunder eller sälja mer till de kunder man har, såklart.
Verkligen. Ja, men, ja, det slog mig liksom, coronaåret var ju verkligen tungt på ett sätt då, i och med att vi bodde här och så hade vi inte ett halvår utan hjälp med Juni då, vår dotter. Så att Juniper nästan stod på paus och vi lanserade inte på hela förra året en enda ny färg. Så jag imponerad att vi har ändå så pass många kunder som kommer tillbaka, trots att vi fortfarande bara har 3 färger som vi hade från egentligen första året som Juniper opererade. Så att det känns jättekul nu att få ge kunderna möjlighet att få utveckla liksom deras Juniper-sortiment bortom våra 3 färger av sängkläder.
Stort tack Matilda för att jag fick prata med dig idag. Det har varit så kul att höra om Juniper och hur ni har byggt upp det digitalt.
Ja, men jättekul att få vara med. Jag är verkligen jättehärligt att få sitta och prata med dig, och hoppas att våra lyssnare kommer att tycka att det är intressant också.
Det var otroligt roligt att få prata med Matilda och höra hur hon har byggt Uniper. Några saker som jag tycker att ni ska ta med er från dagens avsnitt är att om du ännu inte driver företag men är sugen på det och kanske framförallt är sugen på att driva någonting inom e-handel, så fundera på över vilka produkter som kanske inte riktigt finns på nätet än att shoppa, eller i alla fall inte finns så stort utbud av, eller att man inte har gjort det på ett snyggt sätt. För precis som Matilda sa så var ju sängkläder en sån grej när hon startade Uniper. Att det faktiskt, den branschen låg lite efter just att vara digital. Och egentligen att sängkläder är väldigt praktiskt att köpa på nätet. För man kanske vill dubbelkolla storlek hemma eller dubbelkolla vilken färg som faktiskt skulle kunna passa och så. Och det här är jag övertygad om, att det finns fler produkter som faktiskt lämpar sig väldigt bra att sälja på nätet men som man inte gör än. Det andra är att våga möta tvivel. Precis som Matilda var inne på, att om kunden tänker att ja, det kanske är för dyrt, hur kan jag övertyga kunden kring det här? Fundera över vilka tvivel möter dina kunder och hur kan du möta dem så att du faktiskt får kunden att till slut våga köpa. Matilda pratade ju mycket om det här med att hon ville skapa en hotellkänsla också av sina produkter. Och det här tycker jag är bra, för det är en så himla tydlig bild av vad man vill eftersträva. Så det här är också ett medskick att fundera över vad ser du för bild framför dig när du tänker på dina produkter eller ditt företag, och se till att hela tiden komma ihåg den här bilden och utveckla bolaget efter den bilden du ser framför dig. Det här var allt för dagens avsnitt av Bara Business med mig, Veronica. Jag är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och en ny gäst i studion. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram under i Startup Story. Glöm inte prenumerera på podden, lämna en kommentar eller ett betyg om du gillar den, så hörs vi igen om en vecka. Ciao ciao!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.